Jag jobbade som ungdomsledare och hade konfahelg. Det var i slutet av året och jag började samtala med en av mina konfirmander om tro och Gud. Jag ville veta vad han tänkte om det. Han svarade, jag tror på Gud men jag fattar inte riktigt vad jag ska ha honom till. På vilket sätt är Gud en hjälp i mitt liv? På ett sätt så kunde jag förstå min konfirmand. Han hade moppe, kom ifrån en trygg familj och hade liksom alla förutsättningar i världen. Vad behövde han då Gud till? På vilket sätt skulle Gud vara en hjälp för honom? Jag minns tyvärr inte vilket snusförnuftigt svar jag gav honom, men hans fråga låg ändå kvar hos mig. Det är väl bara en 14-åring kanske som kan vara så där kaxig eller full av förväntan att han kunde fråga sig, ja, men på vilket sätt skulle jag kunna behöva hjälp? I veckan som var så köpte min man Tim och jag en trädgårdssoffa. Och efter att vi hade ätit middag så började Tim och vår tvååriga son Gunnar att montera den här trädgårdssoffan. Under glada tillrop så drog Gunnar igång och ryckte upp alla de här små plastpåsarna och skruvar liksom åkte åt alla olika håll. Och han satte igång och började skruva och greja med den här soffan. Jag satt bara bredvid och studerade det hela. Och med stor inlevelse berättade Gunnar vad han gjorde, att han skruvade och hur det här skulle gå till. Och sa fantastiskt åt sitt eget arbete. Jag blev förundrad och lite avundsjuk över hur han kunde utföra ett arbete med sånt självförtroende. Det fanns liksom inte en gnutta osäkerhet vad han skulle göra. Han visste precis hur det här skulle gå till. När Tim försökte rätta till och få skruvarna rätt så blev han arg. Han behövde ingen hjälp. Kan själv. Tim fixade till och gjorde egentligen hela jobbet utan att Gunnar märkte det. Men sen när de var klara och soffan stod klar så var han så nöjd att han själv hade lyckats montera den här trädgårdssoffan. Kanske har det med mognad eller erfarenhet att göra. Att förstå att man är i behov av hjälp. En hjälpare. Tvååriga Gunnar förstod inte att det var hans pappa som gjorde hela jobbet. Och den 14-åriga konfirmanden hade ännu inte fått uppleva några svårigheter i sitt liv. I torsdags så firade vi Kristi himmelsfärd. Och de 10 dagarna mellan Kristi himmelsfärd och pingst som är nästa söndag är en slags förberedelsetid, ett slags mellanrum inför pingsten. Det var den tiden som lärjungarna väntade på den helige ande. Och det är därför den här söndagen temat heter Hjälparen kommer. Det är en slags förberedelse på pingsten. Vi ska strax få höra veckans evangelietext. Den är som Miriam sa ifrån Jesu avskedstal, Johannes 15, 26 och framåt. Men jag ska först sätta texten i ett litet sammanhang. Det är Jesu avskedstal och det Jesus säger till sina lärjungar, det är det som de ska förbereda sig på. För dagen efteråt blir Jesus fängslad, gripen. För att sen dödas och uppstå. Jesus vill liksom förbereda sina lärjungar på det som ska komma. Och han förstår att de kommer att känna sig utlämnade och ensamma. Och i det så vill han säga, ni kommer inte vara det. Det är en hjälpare som kommer. Men frågan är hur mycket lärjungarna faktiskt förstod av det Jesus sa till dem. Vi lyssnar till Johannes 15, vers 26 och framåt.
Jag läser Johannes 15 och 26. När hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande som utgår för Fadern, då ska han vittna om mig. Och ni ska vittna, till ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. De ska utesluta er ur synagogerna. Ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när tiden kommer, ska minnas att jag har sagt det. Amen.
Jesus kallar den helige ande för hjälparen. På grekiska parakletos eller parakleten. Och det kan översättas med hjälpare. Parakleten var en term som vid den här tiden användes inom juridiken. En paraklet var något en anklagad kunde kalla in vid en rättegång. För att parakleten, hjälparen då, skulle vittna om den anklagades person och på så sätt ge en annan bild av vem den var. Vilken ädel och god människa. Det närmaste vi har idag är kanske en försvarsadvokat. Men skillnaden var att parakleten, hjälparen, var en nära vän. Någon som på riktigt visste vem den åtalade var och kände till dess goda sidor och dåliga sidor. Men den hjälpare, den paraklet som Jesus lovade sina lärjungar under avskedstalet var annorlunda. Visst, det var en nära vän. Men hjälparen som Jesus beskriver är inte en sån hjälpare som det var under juridiken på den här tiden som skulle försvara lärjungarna på det sättet. Utan hjälparen som Jesus beskriver, den helige ande, ska istället vittna om Jesus. Många av er känner till historien om vad som händer efter påsken. Vi kan läsa om den i Apostlagärningarna. Jesus säger i avskedstalet att de ska bli uteslutna ur synagogorna och till och med dödade. Och precis detta sker. När lärjungarna vittnar om Jesus, då blir de samhällets avskum. De blir ifrågasatta, förföljda, misshandlade, satta i fångenskap och till och med dödade. När lärjungarna sen satt där på de anklagades bänk, då skulle de ha parakleten, hjälparen, den helige ande, som inte skulle vara en hjälpare som skulle påpeka deras goda sidor eller övertala rätten att de egentligen var oskyldiga, utan den helige ande skulle påminna dem om Jesus. När hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Parakleten, anden, hjälparen skulle inte påminna dem om dem själva utan om Jesus. Vem Jesus var och vad Jesus sa. Och vem var Jesus då? Och vad sa Jesus då? Häng med nu. Här kommer best of Johannes evangeliets Jesus ord. Jesus sa: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska inte hungra. Den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Jag är världens ljus. Den som tror på mig ska inte vandra i mörker utan ha livets ljus. Jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare. Men fåren lyssnar inte till deras röst. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in, han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att slakta, stjäla och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Jag är den goda herden. Herden som ger sitt liv för sina får. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Jag är vinstocken. Ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Liksom Fadern älskat mig så älskar jag er. Bli kvar i mig. Best of Jesus, Johannes evangeliet. När lärjungarna hamnade i svårigheter så hjälpte anden dem genom att påminna dem om allt detta, vem Jesus är och vilka de är i honom. Bli kvar i min kärlek. Samma sak gäller för oss. Anden vittnar om Jesus. Nu skulle jag vilja säga någonting om sanningens ande som Jesus också hänvisar till i sitt avskedstal. I Nya testamentet finns många olika benämningar på anden. Men i den här texten så möter vi på hjälparen och sanningens ande. I januari så hörde jag ett vittnesbörd i en gudstjänst av pastorn Stefan Albinsson som jobbar i Norrmalmskyrkan här i Stockholm. Han läste bibelordet ifrån Romarbrevet 8:26-27. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och utifrån den här bibelversen så pratade han på ett sätt som jag aldrig hade hört förut. Om hur vi ofta ber på ett sätt och kanske inte hittar vår bön hur den egentligen ska vara. Men att anden är sann och i vår ibland förvirrade bön så vittnar anden sant i oss. Sanningens ande som vädjar för oss med rop utan ord. Stefan är homosexuell. Och under större delen av hans liv var hans bön en bön om att bli annorlunda, att slippa vara den han var. En bön som krympte honom. Men det som gjorde att han inte blev helt knäckt under alla de här åren av ihärdig bön och försök att bli annorlunda var hans upplevelse av sanningens ande. Att anden inom honom bad en annan bön än den han själv ropade högt till Gud. Många av oss kan nog känna igen oss och har varit med om liknande saker som Stefan berättade om. Att vi har bett böner som egentligen inte har varit det vi har behövt. Som kanske till och med har varit destruktiva. Felaktiga bilder av oss själva som vi antingen har lagt på oss själva eller som någon annan har lagt på oss. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Det kan vi lita på. Andens roll är att vittna om Jesus och att vittna sant. Andens roll är att påminna oss om Jesus. Den Jesus som kallar oss för sina vänner. En 2-årig Gunnar monterar en trädgårdssoffa och förstår inte ens att det finns en hjälpare där bakom som gör hela jobbet. Eller en 14-årig konfirmand som inte i sin vildaste fantasi kan förstå vad han någon gång skulle behöva ha en hjälpare till. Pastor Stefan som fick uppleva sanningens ande, en ande som vädjade i sin bön med rop utan ord. Och andens röst ropade högre än hans egna. Det här får vi vila i. En förvissning om att anden finns, att anden leder oss. Och med den förvissningen ska vi nu strax gå in i vår överlåtelsestund. Jag sa att det här är ett slags mellanrum. En förberedelse för nästa helg. En av kyrkans stora helger då vi ska få fira pingsten. Det här är en slags förfest till det. Välkomna tillbaka till pingsten nästa söndag. Då ska jag predika igen och det kommer bli mer om anden. Och vittnesbörd om andens verk. Amen.